slasha.
Slashat.se, din machete i teknikdjungeln, avsnitt 130. 903 dagar sedan vi drog igång denna goa svenska teknikpodcast. Och för den som föredrar Verboost så blir det 2 år, 5 månader, 20 dagar sedan vi den 24 mars 2009 drog igång Slashat. Tommy, vad säger du om det?
Ja, det är fantastiskt, Jesper. Vi brukar alltid kläppa oss själva lite maxen rörande de här grejerna, men det är faktiskt fantastiskt och jag är nöjd.
Ja, men det känns väl som utvecklingen har gått framåt. Vi blir bättre, ni blir bättre där ute. Och prylarna vi pratar om blir bättre.
Tekniken går i alla fall framåt. Och det är vi glada över. Och det ska ni också vara glada över. För att det skapar kul segment av produkter att pyssla med.
Just så.
Just så. Jag var lite nervös idag. Jag vet inte varför.
Va? Så här långt efter?
Ingen aning. Jag tror det är för att inte live-grejen kommer igång direkt. Sitter här och blir nervös att det inte funkar. Men nu funkar allting.
Det funkar alltid. Men visst, man ska ha lite sån förprogramsgitter. Sådär. Man skakar lite, svettas nervöst, sån projektilkräk. Och alla såna nervösa tecken som tyder på att man ändå är taggad att dra igång.
Projektilkräk betyder någonting helt nytt för mig nu när man har småbarn eller spädbarn.
Kan tänka mig det.
Det finns for realsies faktiskt. Det kommer från ingenstans. Och ducka liksom.
Det ligger ju lite i själva definitionen också. Att den kommer så bara. Liksom. Som en missil eller vad är det? Torpid.
Så bara. Rätt in. Mm. Ja, gamla galenskaparna för det. Jo, vi ska faktiskt dra igång veckans show. Ni lyssnar på slashat.se som Jeppe sa. Din teknik. Nej, din machete teknikjungen heter vi ju. Vi borde ju kunna efter 130 veckor. Och vi är en live-podcast. Det innebär att vi har en live-chat med oss som finns under, eller till höger om mig tror jag, i bild. Där man är med och chattar i realtid när vi gör hela showen. Och det är ju väldigt uppskattat, Jesper.
Ja, och fler blir vi och trevligare har vi och ja, även resulterat i lite goa öl-meetups genom åren här också. Så att häng med, var en del av det hela.
Och det ska vi nämna också att vi kommer att ha ytterligare en meetup nu i höst på GameX uppe i Stockholm. Vi kommer inte ha öl-meetupen på GameX av förklarliga skäl, det finns ju ingen alkohol. Men i anknytning till det kommer vi alla att träffas och mysa upp oss i brygga tillsammans och dricka lite öl. I Göteborg nu senast under retrospelsmässan så var vi 20 plus som träffades av glada lyssnare. Var 20 plus va?
Ja, det bör det definitivt ha varit.
Så att vi fick ett eget rum på krogen där. De sa att ni är ju för många, eller sa de inte, men jag hittar på det. Men jag sa att vi blir många, sa jag. Och vi blev väldigt många. Fick egen bar nästan här nere. Väldigt trevligt var det, Jesper.
Har du datumet på GameX?
Nej, men det finns på GameX.se. Det är någon gång i början på november. Så det är bara att googla upp det och där finns vi både på mässan. Vi kommer gå runt där och göra reportage som vanligt. Så sug tag i oss. Det är jag, Jeppe, Jonas och... Nej, Jonasson heter han ju. Och Kottkrig. Nära fel där.
Nära, det blev fel.
Jag tror det är Johan och Jonas on som rör till det för mig. 3-6 november säger Martin DJ 84 här i Jonasson. Det blir som Jonas, som japanska nästan. Jonasson. Ja, vi är där uppe. Yeah. Sug tag i oss, säg hej. Och framförallt möt upp oss på våra meetup. När, var och hur kommer vi såklart berätta för er senare i höst, Jeppe, va?
Absolut, när vi själva vet vilka detaljer som gäller. Så vi lär återkomma.
Yes, sir! Då är det dags för dig, eller mig, att gå igenom förra veckans poll, va?
Så är det.
Yes.
Bring it on.
Bring it on! Förra veckans poll så ställde vi en sån här enkel, lite kartotekfråga som vi ställer ibland för att faktiskt få reda på vem är du som lyssnar? Sitter du på en spårvagn, på en buss, kanske på ett flygplan, vad vet jag? Men vad gör du i vanliga fall? Frågeställningen är alltså, är du... Det är ju svårt att formulera detta för att vi frågar vad du jobbar med helt enkelt. Så 59% av er är anställda. 22% av er är studenter. 10% av er som röstar då är egenföretagare. 6% av er är arbetslösa. 3% är annat. Och då måste man ju fundera, Jeppe. Vad kan man vara utöver de här fyra eminenta grejerna?
Jag satt och funderade lite på det när jag såg statistiken här, men jag kunde inte sådär på rak arm knäcka någonting. Någon i chatten är här kanske, jag vet inte, kriminell. Det är väl
Filve
en skriver, sorts livsstil.
Ja, fast är du, Filve skriver pimp. Fast då är man fortfarande förmodligen egenföretagare. Liksom.
Ja,
Och är man prostituerad så är man ju anställd då av pimpen. Så att liksom vi allting, entreprenör är ju en egenföretagare. Lever på bidrag. Ah, fast är man ju arbetslös.
Så här i efterhand, vi har ju glömt pensionär.
Ja, vi pratar om pensionär faktiskt.
Men vi bara trodde inte att någon levde tills de blev pensionärer och lyssnade på teknik. Eller fanns det bara inget intresse i det övre spannet, tror jag.
Kan vara så. Är du pensionär och lyssnar på Slashat, vänligen hör av dig till slashat@slashat.se så ska vi ta hand om dig på ett alldeles speciellt sätt.
Inget ont om sjukpensionärer nu, så, men är ni liksom 28 sjukpensionärer så kanske inte riktigt var det vi syftade till. Vi söker gamla människor som precis, är intresserade av det vi pratar om.
Ja, nu kommer de på en massa bra förslag här i chatten som vi borde ha tänkt på förra veckan, gänget. Så att vi får ta det i den här veckans poll. Men den här veckans poll är Rock Solid EP, va?
Det känns så, va?
Ja.
Får jag scrolla långt, långt, långt ner? Just det! Gammal poll ut, ny poll in och enkelt, kort och gott så vill vi veta hur ni föredrar att spela spel. Ni får alternativen spelkonsol, till exempel Xbox, PS3, Wii och ja, allt, alla tidigare varianter av de som har funnits. Spela på dator, oavsett dator. Om ni gillar att spela på mobil. Eller kanske en bärbar konsol likt PSP-an eller Nintendos DS eller Game Boy om man vill vara som Gickelsen här i chatten. Eller om du kanske till och med föredrar att spela på en tablet. Mm-hmm. De fem alternativen och inga andra får ni.
Just det, inget kottkrig-alternativ som vi kallar det för. Det är vår alternativa admin får man kalla det för nästan. Som aldrig gör som alla andra utan han har alltid eget alternativ i våra pollar. Men den här veckan, Johan, eller kottkrig som kallas för, får inget eget alternativ utan du får välja någonting här.
Fast vi dubbelkollade innan vi la in pollen. Vi kollade vad kottkrig faktiskt spelar på för någonting.
Just det.
Och då sa du...
Sa jag det? Ja, hans konsol spelar han på.
Ja, fast jag tror inte han gör det. När jag tänker efter så här i live. Han har Kinecten, men inte Xboxen.
Just det.
Och det är liksom, det gör det inte eligible för spelkonsol-kategorin här. Nog om det. Ni förstår det. Frågan. Svaren finns där. Klicka för full så får vi se vad ni där ute föredrar allra mest.
Ja, för nu är det dags för episod 130 att dra igång med slashat.se. Ska jag börja, Jesper? Jag är ångan uppe här nu, känner jag.
Ja, jag hör det. Kör innan luften tar slut.
Google har öppnat stora plånboken igen och köpt Sagat. Jag har ingen aning om hur man uttalar det. Men det är i alla fall ett företag som är en affärsidé om att samla ihop och jämföra betyg för olika restauranger i 100 städer då i USA. Källorna till de här recensionerna får de via kunderna och recensenter som de skickar till restaurangerna för att prova mat och service och sånt där. Lite Michelin. Grejen, Guide Michelin liksom, fast saggat då.
Google eller Hjälp kan man säga också, en av de här stora sajterna för betygsätta restauranger.
Fast viktigt då, särskilda där, Hjälp är att vem som helst kan gå in och göra en recension. Saggat har alltså recensenter som går dit och gör det. Aha. Alltså proffs, om du förstår vad jag menar.
Men proffs borde vi alla vara egentligen, för vi äter ju trots allt mer eller mindre lika mycket i världen. Men jag ska inte dra in dig i en sån diskussion. Förlåt, fortsätt.
Inga problem. Google har alltså köpt det här företaget Sagat för att integrera Sagats tjänster i deras karttjänster och sökningar. Man misstänker att Google kommer att ge sig på lokaliseringstjänster med rekommendationer. Ni kan tänka er att är ni på Google Plus och ni, vad finns i närheten, säger att den här restaurangen har följande betyg liksom enligt Google-skalan då, och så vidare. Ett steg närmare att ta mobilen är ett mer central roll liksom i ditt liv och tjänster, locations-tjänster runt omkring dig. Har du någonsin, Epe, faktiskt tagit upp mobilen om du är en okänd stad och sagt goda hamburgare i närheten av mig? Har du gjort det än?
Nej, inte direkt. Jag är lite mer av den bekväma metoden att där borta är en restaurang. Den ser nära ut. Den tar jag.
Ja, det tänket du kör.
Plus att de här tjänsterna är inte särskilt stora i Sverige och i utlandet så är jag inte så benägen att börja datasurfa efter tips.
Helt sant, och så säger också en anonym lyssnare här i chatten, man kan använda Foursquare och Govala till samma syften. Och naturligtvis, det är väl också det som Google lite är ute efter kanske, att konkurrera ut dem just när det gäller saker som finns runt omkring dig. Ni som har sett de här reklamfilmerna för Google Wallet, så tror jag att alltså Google har ju offers i USA där man får, tänker vet du, de här Groupon-tänket har ju Google i USA i vissa städer. De vill ju sammanfoga alla de här typerna av tjänster så att man kommer i närheten en butik som de har koll på och säger att här finns det god hamburgare och du får 10% rabatt idag om man då på något sätt har optat in att man vill ha sån information om man går runt i stan. För annars kan det bli extremt irriterande, Jesper. Så att ja, okänd köpsumma på Sagat för Google, men det här kommer vi tyvärr inte få se i Sverige på ett par år tyvärr, utan i alla fall inte Googles satsning på det. Men intressant att Google tar ytterligare ett steg ut eller bredar ut sin portfolio av produkter.
Är det inte lite fattigt ibland att Googles produkter så sällan hittar hit antingen överhuvudtaget eller att det tar sån evig tid för dem?
Jag tycker det är fattigt generellt sett att många amerikanska produkter inte hittar hit. Vi pratade om Amazon förra veckan och en tjänst som Amazon skulle jag jättegärna vilja ha i Sverige, speciellt premium-grejen. Eller vet du det? Jo, Prime, Amazon Prime. Ni får lyssna på förra veckan ifall ni vill ha den diskussionen. Jag tycker det är synd. Problemet är att vi är så insignifikanta eller osignifikanta. Vi är så små, Sverige. Vi har så en liten marknad att vi är inte superintressanta, tyvärr.
Nej, men hela världen utanför USA är ju rätt signifikant.
Mm. Mm.
Man tycker det är en värld som är så uppkopplad och så världen blir bara mindre och mindre ju fler linjer som dras mellan länderna att det borde gå att lösa. Men det är väl gamla licenser och patent och kontrakt kors och tvärs som måste lösas. Det är sånt där, sådana där problem växer bort sen när vi ungdomar tar över.
Vi får lita på oss. Vi är ändå 30 plus, Jesper. Så
ja,
jag sa det.
Jag får se om de kommer undan med att kalla mig ungdom här.
Ja, vad skönt.
I själen.
Ja, det har vi gjort oss förtjänta utav. Mm. Ja, vi får se hur det går med Google och deras åtaganden inom denna segmentet.
Yes. Mm. Då ska vi ta och snacka lite Xbox 360 som ungefär som den har fått under all tid som den har funnits. Jag tror den kom 2005. Den har under höstperioden fått sig en uppdatering utav gränssnittet. Den har ju sett ganska så annorlunda ut från start och fram till nu. Och nu är det ännu en gång dags att byta utseendet. Just i pågående stund nu så håller Windows eller Microsoft på att presentera lite mer detaljer runt Windows 8.
Och det kommer mer om det snart, kan jag säga.
Ja, jag ska inte sno några grejer. Nej. Från det här. Okay. Men det är så att de på Xbox-teamet de har bjudit in lite press att kika på hur den nya 360-dashboarden ser ut. De visade lite sneak peeks på hur det såg ut på E3-mässan redan, men nu har de fått en ordentlig genomgång av allting. Den är inte riktigt färdig så de har inte fått se alla detaljer, men det som fungerar har de i alla fall visat. De kallar det, och jag tror det blir en sån flest signifikant i ett program, för det här är en signifikant uppdatering, påstår de. UIT blir en metro, så att nu ska allting knytas ihop här, både Windows Phone och Windows 8 och även Xboxen ska få något liknande gränssnitt. Hela gränssnittet ser ganska så tabletaktigt ut och det ska väl då på något sätt förmodligen hooka in i just Windows 8 och mobilen eller mobilplattformen. Kinecten har ju funnits ute ett tag nu och även den har sålt som tusan, men funktionalitet har fortfarande saknats till den som har pratats om under, ja, egentligen sen den skulle släppas. De här Minority Report-grejerna, att du kunde kasta och skicka saker och styra med händerna och även prata till grejerna. Och de här grejerna kommer nu och de ska vara så pass djupt rotade att du ska kunna ta det runt och göra i princip allting i hela det nya dashboard-gränssnittet med händer och röst. Och du kan även nu söka med hjälp av, ja, tro det eller ej, Bing. Gränssnittet ser faktiskt riktigt schysst ut och det är lite sorgligt, det är egentligen inte relaterat till ämnet här, men jag inser att det var länge sedan jag var inne och kollade på till Xbox Live. Jag fick påminnelse nu om att det var dags att uppgradera och sist jag drog igång den kan vara strax innan nyår. Det är dags att börja spela mer, Tommy.
Ja, det var väl ungefär där omkring vi klarade Gears of War 2, va?
Mm.
Vill jag minnas.
Typiskt att det går ut nu, vårt medlemskap lagom till trean är på gång.
Ja, det är lite tråkigt där, ni som inte vet om det och kanske inte är så involverade i Xbox 360-världen. Så att för att få spela online i spel så måste du betala en årskostnad på drygt 500 kronor till Microsoft. Den svider den kostnaden, det är gratis på PS3-sidan. Och alltså jag tycker den är lite omotiverad på olika sätt. Jag kan ju förstå att de upprätthåller sitt nätverk och allting, men man kan väl tycka att köper man en rätt förhållandevis dyr konsol så borde man ju köpa sig ett par år av i alla fall fri online gaming. Lite gnäll över den kostnaden, men det känns att vi får punga upp de här extra 500. Först 600 spänn för Gears of War 3, sen 500 för att få spela med dig, Jesper. Hoppas det är ett bra spel.
Ja, men vi hade roligt sist.
Ja, det är faktiskt väldigt trevligt sist. Hade vi. Väldigt kul.
Det gör vi om.
Ja, men det gör vi om. Vi och Jeppe gillar att spela co-op, va? Det är våran grej. Man ser varandra på samma skärm. Även Halo spelade vi på split screen, minns jag.
Mm, och så har vi kört en del Pure. Det här ATV-spelet med Tricks in the Air. Får dra ihop en liten slashat game out ikväll någon gång med något spel som lämpar sig för lite, ja, som kan skala upp till lite fler användare än två.
World Feud.
Wordfeud på 360 i 3D.
Men och som en anonym lyssnare säger här i chatten att det också, men en bonus på PlayStation-sidan är att du får dina uppgifter läckta om du använder PS3.
Så ja, men det är mervärde.
Ja, det är ett mervärde. Det kan man, kanske man kan inkorporera i Xboxen i framtiden.
Och när du ändå nämner Wordfeud här så kan jag ju passa på i det här sammanhanget. Jag ändå har pratat om det tidigare. Jag vill inte vara oförskämd när jag tackar nej till inbjudningar från alla där ute som vill spela. Det har bara blivit lite för mycket, så jag försöker hålla det på en hållsam nivå. Att aldrig ha igång mer än 2-3 matcher åt gången nu. Som mest.
Jag är lite ofin och bara avinstallerade appen när jag hade 14 matcher igång och kände att jag ger upp. Det här är inte roligt. För att det blev alltså, med att det finns en tidspush på detta med 72 timmar, så måste man liksom ta sig tid, och det vill jag inte liksom när jag installerade spelet. Så att jag gav upp det. Så ni som vann, gratulerar. Ni vann fair and square. Jag gav upp.
Det borde finnas ett mode där man har betydligt kortare.
Ja, men jag har pratat om det första gången.
Jag håller med.
Att man har liksom en hour game liksom, som håller på max i en timme. Och för varje gång du startar matchen så går klockan ner. Schackklocka. Så man har en halvtimme var liksom.
Mm.
Snabba ord.
Tips till Wordfeud.
Yep. Tips to the Wordfeud crew.
Ja. Och det sammanfattar ju då Xbox 360-ämnet för den här veckan.
Innebox. Vi ska gå vidare och prata lite om hacking den här veckan också. Naturligtvis har det hackats högt och lågt. Ska börja med en ganska lite magvridande och ganska dum hack. Hack i många avseenden kan vara dumma, men det här var extra infantilt. Det var en grupp hackare, eller hackare är fel ord här egentligen, som kallade sig för Script Kiddies, som lyckades komma över NBC News Twitter-konto under fredags eftermiddagen. Det vill säga två dagar före 9/11, som onekligen är en ganska stor minneshögtid då i USA. Kontot användes under fredagen för att skicka ett antal falska meddelanden på Twitter från den här nyhetstjänsten. Bland annat så hävdar de då att en terrorattack hade påbörjats mot Ground Zero, alltså den plats där de två tornen stod. Och de lyckades kontrollera det här Twitterkontot i ungefär 10 minuter innan kontot stängdes av Twitter. Och sen kan man ju diskutera, alltså hacken kan vara lite rolig också på alla möjliga sätt, men det här var väl lite magstarkt, va?
Ja, och sådana här problem där vi ser mycket av. Var det inte en 8-åring som bombhotade en flygplats, skola, IKEA i Norge här om veckan? Ja.
Hur då? Eller ja, ringde in eller mejlade? Eller,
via nätet på något sätt.
Jag nätet på något sätt.
Mm. Hårda bud. Utgångsbud.
Ja, minst sagt. Ur fängelset. Rätt in bara. Vidare har Anonymous släppt ett verktyg för Twitter. Det här lite relaterade tyckte jag de här två ämnena. Det handlar helt enkelt om att Anonymous, den här löst sammansatta gruppen av osammansatta människor, har gjort en app för Windows som har .net. Som, alltså det är väl så nära du kommer ett spamming-verktyg för Twitter. Vad den gör egentligen är att den går igenom alla trending topics just nu. Så att om du skriver ett meddelande så automatiskt attachar de alla de här trending topics taggarna på ditt meddelande, så att du automatiskt då skickar ut en massa meddelanden på Twitter, och så spammar de med det. Så de menar på då att detta är ett verktyg. De anser inte att det är spamming, utan det är ett väldigt effektivt sätt att nå ut. Verktyget heter Urge och står för Universal Rapid Gamma Emitter. Det här är ju ingen app för oss på Slashat, Jesper.
Nej, det är nästan så vi gör oss själva en otjänst genom att tipsa eller prata om det kanske. Jag vet inte.
Ja, jag tänkte jag tog med det. Det är ändå vi pratar om Twitter och hacking, och Anon är väl med i alla hörn av hackingen på nätet, tycker jag.
Ja, Twitter är snart ut ändå så.
Ja, det är en fluga.
Det är en fluga.
Yes.
Ska vi knalla vidare eller hade du något mer på det?
Nej, jag är nöjd så. Det var lite mer notisinriktat det där.
Mm. Då tänkte jag ta oss lite behind the scenes på Apple och hur de går tillväga med, jag vet inte, ni borde ju vid det här laget ha sett något av Apples keynotes där de presenterar produkter, och i de här sammanhangen så brukar de ofta bjuda upp en eller ett par utvecklare som har gjort en applikation för kommande plattform, till exempel iPaden och även iPhonen, och när den kom, ja, när App Storen hittade dit helt enkelt. Det är så att en av de här utvecklarna som var en av de första att göra, eller det är inte ett stort företag, men en utvecklare där var en av de första att göra en app för iPaden när den skulle släppas. Och för att göra den här så behövde han ha tillgång till en iPad, och han har räknat ut, han är anonym såklart, han tror att det är lugnt att prata om det, men han går ändå inte ut med namn om det. Han var, tror ni, den sjätte utvecklaren som utanför Apple som fick tag på en iPad. Och han har nu berättat lite om hur det går till när Apple ger dig en iPad innan den är släppt. Och om ni känner till Apple så förstår ni att det här behöver göras på Apples sätt för att det ska vara godkänt. Det gick till så här, de skulle få två stycken iPad. De levererades till deras kontor, inte hur som helst. Apple flög dit dem med fyra dudes som ser till att de kommer dit de ska. De kräver att det ska finnas ett rum på kontoret utan fönster, så att ingen kan kika in, såklart. Där inne så byter de alla låsen till alla dörrarna och ger bara nycklarna till den här utvecklaren och tre andra som också skulle ha tillgång till den. De tar också uppgifter på personnummer, namn, adress och telefonnummer på de här utvecklarna. Sen borrar de hål i bordet och kedjar fast de här iPadsen och sätter en metallram. Ni kan ha sett lite läckta bilder på nätet innan iPaden kom med ordentligt fastbultade iPads vid ett bord. Det är så de går tillväga. Så de kedjar fast och bultar fast den vid bordet. Sen fotograferar de bordet för att de ska ha en bild på hur bordsytan, om det är något speciellt träslag, så de kan identifiera vilket bord den här iPaden ligger på om en bild skulle läcka på den. De här utvecklarna har också fått i uppdrag att inte berätta ens för sina chefer att de har tillgång till dem. Det låter lite suspekt, men så påstår de att det är. Och de får heller inte berätta för sin familj.
Mm.
Det är hårda bud, Tommy.
Ja, men som Antaro skriver i chatten, man måste även skriva på ett avtal där man lovar att citationstecken tappa sin iPad på en närliggande bar.
Nej, det gäller bara iPhonen. De har ett annat kontrakt för iPaden.
Ja, nej, men alltså det här har jag faktiskt hört talas om innan i Twitter, en annan podcast i USA. Det är tydligen så här de gör. New York Times-reporter berättade samma historia. Och det var tydligen väldigt mycket secrecy runt den här iPads. Men jag kan ju förstå Apple också. Liksom. De kan förlora väldigt mycket pengar och PR. Och mycket pengar som säkert investerar i att sakta rulla ut information och sånt där. Liksom, genom att en hamnar utanför deras kontroll.
Jag tror inte de är så rädda för att det skulle slå mot dem från konsumenthållet, att folk inte skulle vara intresserade eller att intresset svalnar. Jag tror folk som är intresserade av Apple-prylar köper dem oavsett. Jag tror det handlar helt och hållet om att hålla borta andra konkurrerande företag från att komma över uppgifter om vad Apple har på gång. Du har ett stort övertag genom att inte låta dina konkurrenter veta det minsta om vad du håller på med.
Helt sant faktiskt, och alltså, idag med tanke på hur snabba produktionscyklarna är, så är det ganska snabbt att ändra detaljer i sin egen produkt om man ser intressanta saker hos andra. Så att jag förstår Apple, men de tar det verkligen till en ny nivå som du har skrivit här.
Spontant tänker jag att de som höll i uppgifterna som Wikileaks kom över, de kanske skulle kika lite på Apples modell i att hålla papper och ting gömda, vet jag.
Amerikanska militären tänker du på?
Till exempel.
Apropå militär.
Låt höra.
Erik Schmidt, nej, han har ingenting med militär att göra. Så att det var en av de sämre övergångarna.
Jag vet inte ens om det kvalificeras som en övergång.
Nej, faktiskt inte. Jag bara tog ordet, kan man säga.
Ja, nej, men det är okej.
Okay. Allas vår favorit tidigare CEO för Google, Erik Schmidt, var under förra veckan på ett möte eller på någon form av keynote eller en intervju hos Salesforce. Och som vanligt så lyckas vår älskade Erik Schmidt prata lite bredvid munnen. Han är lite känd för att säga som han tycker och ibland kanske inte riktigt följa de här. Hade han jobbat på Apple så hade han förmodligen blivit sparkad för att han säger saker som inte borde sägas i förväg. Förra veckan så meddelade han oss mitt under att han pratade lite allmänt och slängde nu säger att Ice Cream Sandwich, så här, nästa version av Android, kommer att släppas i oktober-november. Google säger att officiellt det finns inget datum för detta, men Erik Schmidt vet tydligen vad datumet är. Och där i oktober-november vi får den nya versionen av Android. Ice Cream Sandwich är väl egentligen enligt ryktena då, det finns ingen information egentligen om detta, ska vara den perfekta giftermålet mellan Honeycomb och Gingerbread. Gingerbread är ju en version för Android, huvudsakligen för den mobila plattformen, alltså telefonplattformen, smartphone, medan Honeycomb är för tablets. Google har haft lite problem, det är två olika codebases, två olika utseenden. Ice Cream Sandwich ska alltså samfoga de här, så att även om du kör en tablet med Android eller en smartphone med Android, så kommer du ha precis samma operativsystem på telefonen. Båda har varit Android från början, men det kommer se lite likadant ut, plus lite små candy. Även ett annat rykte just om Android är att nästa version kommer att heta, eller förmodligen heta, Jelly Beans. Dock är det inte Erik Schmidt som har sagt det, utan någon annan källa någonstans hos Android. För det finns väl en poäng, Jeppe, för Google och för Android att få en enhetlighet mellan tablets och smartphones, va?
Ja, det har ju visat sig fungera ganska så bra för Apple, som egentligen är den enda andra konkurrerande plattformen just nu. Man får väl nästan i det här laget räkna bort WebOS och Research in Motion kanske. Ja. Kan vi räkna med dem också då. Men absolut, om man kikar på hur till exempel Honeycomb ser ut jämfört med Gingerbread, så är det ju ganska så stora skillnader. Det kanske kan till och med vara svårt för någon som precis har lärt sig, någon utan tidigare kunskap om smartphones, som precis har lärt sig Gingerbread, att göra steget över till Honeycomb. Men mig vetligen så är väl inte Honeycomb riktigt släppt heller. Det hade väl med, ja, vi spekulerade väl i att det hade med Amazon att göra. Som visserligen har valt att, enligt uppgift, gå sin egna rutt med en äldre version.
Ja, 2.2 använder de av Android. Det är viktigt att berätta också det för ni som inte vet om hur Android funkar. Alltså att Android är closed open source, kallar man Android för. Det innebär alltså att ett helt open source-projekt är att all källkod är öppen. Vem som helst får komma med förslag på ändringar, och de ändringar som är bra tas in då i själva produkten. Google gör som så att de utvecklar hela produkten closed source, alltså bakom Googles murar. Men sen när de är klara med versionen och har släppt den, då lägger de ut hela koden så alla får se hur man har gjort. Anledningen till att de gör så här, säger Google själva, har att göra med konkurrensmässiga skäl. Att om vem som helst får se pågående kod på Android-sidan, så är det väldigt lätt för konkurrenter, läs Apple eller motsvarande, att förstå tidigt vad är det för idéer och för saker som kommer i nästa version av Android. Många som verkligen är så här riktiga open source, inte troll utan fanatiker, som vi kallar dem för, tycker att det är fel. Man borde inte kalla Android för open source. Så för min del så spelar det ingen roll vad de kallar det. Jag tycker att det är en bra typ av utveckling. En intressant grej som någon sa när det var den här stora antennagaten för iPhonen, så sa någon att det är bara att kolla i koden hur Android har gjort ifall de fuskar med sin mottagning. Och skillnaden då är att med Apple så vet du inte. Du ser inte hur de har kodat det. Så funkar i alla fall det. Och som Jeppe säger, de vill inte släppa versionen, senaste Honeycomb-versionen, för att de ansåg själva att, citat, den var inte bra nog, koden alltså, för det. För mycket hacks för att de skulle få det att funka på, vad heter den tablet som kommer i januari, Jeppe, där?
Xoom
var det, ja, precis. Så vi får se vart det tar vägen för Android, men det kommer bli en spännande höst i både med iOS 5 och från Google-lägret och Android.
Det verkar som de är, ja, om det här stämmer, att de är, det blir en intressant höst. Mycket nytt som är på gång, för det har ju varit lite stiltje just nu kanske senaste halvåret.
Ja, med nya produkter. Vi har varit en ganska spännande tekniksommar ändå, tycker jag, med Steve Jobs och allt sånt där. Men på hårdvarusidan, speciellt för er Apple-fans, så har det varit en väldigt tråkig sommar. Det har ju inte varit någonting sen iPaden.
Ja, förutom en fantastisk MacBook Air.
Ja, just det.
Och nya MacBooks och en iMac och lite sånt annat. Men jag förstår vad du menar.
Yes, sir. Ska vi se, då går det min tur med mitt ämne, va? Nej, det var du. Det är ju din tur förresten.
Ja, nu är det mitt.
Ja, ah, nu är jag sugen. Ja.
Mm. Jag tänkte prata lite om YouTube och deras Content ID-funktion, som ni säkert har sprungit på om ni har laddat upp lite videos på YouTube. Vad den går ut på, det är helt enkelt, de var nästan tvungna att skapa en sån här funktion för några år sedan, där folk laddar upp copyrightat material kors och tvärs. Och utan att ha frågat om tillstånd, och utvecklas det här Content ID-verktyget, som helt enkelt på automatisk väg noterar om det du laddar upp är copyrightat av någon annan. Och den här funktionen har inte uppdaterats på sådär våldsamt länge, så den börjar hamna lite efter, och den börjar utnyttjas av folk som snor copyright som inte är deras. Och den slår även fel. Till exempel det finns en spelsida i Holland som heter gamer.nl som postar ganska mycket långa och genomgående ingående recensioner av spel. Och i de här så kör de trailers på spelen som recenseras. Och i och med att de gör det här ganska snabbt, de är väldigt effektiva och får upp de här klippen ofta innan speltillverkaren själv ens har fått upp en trailer. Vilket gör att gamer.nl helt enkelt får automatiskt, i och med att den är först, det själva upphovsrättsägandet, de får rättigheten till innehållet, och i och med att trailern är med i deras recension så identifieras det materialet också. Så om speltillverkarna sen lägger upp en video på sitt eget spel så kommer det stå att det här klippet tillhör gamer.nl. Sen har folk också lyckats hacka sig in eller på något sätt utnyttja det här systemet så att de kan själva styra så att man kan få upp sina egna annonser, för att det är oftast annonser det handlar om. Bara för att du bryter mot en upphovsrätt på YouTube betyder inte att de tar bort ditt material. Den som äger upphovsrätten har rätt att låta dig ha kvar den, eller de ger dig rätt att ha kvar den, men då kommer det också finnas, för det första, om det är musik så kommer du ha länkar till där man köper låten, och det kommer även få lite banners och sånt som poppar upp i nederkant. Och där har folk då lyckats utnyttja. Men det verkar vara av en i ett stort behov av en uppdatering där i alla fall. Så vi får väl se vad som är på gång.
Ja, alltså jag kan ju förstå hur de har tänkt i YouTube och Google då, i slutändan hur systemet skulle funka. Men det som är intressant är ju gamer.nl får upp de här snabbare än produktionsbolagen som gör dem själva. Det här på något sätt måste väl egentligen vara mer en knäpp åt näsan åt de som faktiskt gör trailerserna, att de inte får ut dem först. För det är klart, man kanske vill få ut dem till stora spelsajter först, så att de blir liksom heta där.
Ja, det där har det ju pratats lite om senaste veckan också, att det råder någon sorts osämja bland speltidningar och spelbloggar och sånt, att de får, baserat på hur de har recenserat en spelutvecklares tidigare spel, så får de spelen olika sent i processen. Riktigt fult. Men det har inte läst på tillräckligt mycket för att prata om just nu.
Nej, jag missade lite vad du sa där i början, men det var väl Sveriges Radio som breakade den nyheten, va? Inte jag minns fel.
Kan det ha varit. Och de pekade väl inte ut några spelbolag förutom någon stor amerikansk i USA. Och då blir det inte så våldsamt många över. Men vi behöver inte nämna några namn så vi inte pekar ut någon av misstag här. Men så många finns det ju inte då.
Nej, men säg, alltså, jag kan ju väl säga att vi på Särskilt har ju fått spel att recensera. Och jag menar, det är, man skapar sig en typ av relation liksom, med de som faktiskt ger en spelen. Och jag kan förstå att det kan vara svårt om man konstant bara bashar spelen, så kommer nog till slut i spelbolaget inse att varför skickar vi en spel åt det hållet liksom. Och det blir ju fel också naturligtvis, nu har inte det hänt oss på några sätt, men jag kan förstå liksom, problemet för både speltillverkaren och för tidningen liksom. Så att, men längsta möjliga mån så ska ju tidningar och även vi då försöka vara så objektiva som möjligt och faktiskt inte bry oss om sånt och köpa spelen. Fast då får man inte tillgång till dem innan heller. Så att det är en chicken and egg situation going.
Ja, men man vill ju ändå hoppas att spelutvecklarna tror tillräckligt mycket på produkten, att de, när de skickar ut dem, faktiskt hoppas att folk ska tycka att det är lika bra som de själva tycker att det är. Och då är det ju faktiskt en risk man är tvungen att ta. Det gäller ju även skivor och filmer som skickas ut och får ses i förväg av recensenter. Att man tror tillräckligt på sin egen produkt för att den ska behaga på något sätt.
Mycket bra sagt, Jeppe. Så är det.
Så är det.
Och du inga visar. Windows 8.
Som pågår nu.
Ja, pågick. Eller det pågår väl tekniskt sett. Vad Jeppe refererar till är Windows 8 Build Conference som pågår i Anaheim, tror jag, om jag inte minns helt fel. Det är väl egentligen Microsofts försök att bli lite mer som Apple. Och snälla Microsoft-fans eller Apple-fans, skäll inte på mig nu, utan vad jag menar på är att de försöker skapa lite buzz runt hela Windows 8, och då gör de likt en Apple Keynote runt detta och har en utvecklarkonferens. De har alltid haft med konferenserna. Konferenserna heter det, konferenserna. Konfereringarna.
Ja, konfarna.
Har haft de här konfarna för att då presentera för utvecklarna på samma sätt som Apple gör det för sin Apple Developer Conference, är det va?
Ja, precis.
där någonstans. Ja, i alla fall. Så medan våran show pågick här i början så har de alltså haft den här showen i live eller i realtid då som oss. Så mina notes här är lite sketchy. Jag har fått mycket av chatten och det tackar dem jättemycket för. Men vad det är egentligen som har presenterats, det är Windows 8 och hur Metro UI kommer att se ut. De uteslutande visade Metro UI på tablets. De körde på laptops med touchskärmar. Så man vet inte riktigt hur Windows 8 bakom Metro UI ser ut. Men Metro UI, som jag sa till Jeppe innan showen började, att om Microsoft hade presenterat det här ett år innan iPaden så hade vi varit extremt överentusiastiska över det här utseendet. För det är rätt cleant och det ser rätt snyggt och stilrent ut. Men i den här världen när Apple dominerar så hårt och Android börjar komma upp med ganska bra mobil- eller tablet-operativsystem, så jag är lite rädd för att Windows 8s tablet-inriktning kommer att falla i samma lilla hål som deras smartphone-inriktning blev, tyvärr. Har du några funderingar på det spontant, eller?
Nej, inte mer än att Windows Phone 7 har ju lite fortfarande, eller en hel del fortfarande, att ta igen på Android och iOS. Och det skulle vara det då, att de får ju verkligen pusha på att få in allt som behövs i det här om de inte ska ligga konstant efter. Sen så pratade vi också lite i försnacket här om att jag är på väg att göra mig av med min iPad eventuellt. Och av anledning att jag använder den inte. Så frågan är, alltså, i värsta fall så kanske Microsoft lägger lite för mycket krut på någonting som kanske visar sig vara bara en liten lång fluga. Det är väl ändå bra att tänka på där.
Jag är villig att hålla med faktiskt och ändå inte hålla med. Jag har ju sagt många gånger i den här showen att jag tror att tableten kan vara ett alternativ för den vanliga PC:n för icke-avancerade användare. Då tänker jag mycket kanske på mammorsegmentet som vi kallar dem för den här showen. Det vill säga folk som bara vill kolla mejlen, kolla webben lite, prata lite på Skype. Och det är det de gör på datorn. För de tror att en tabletupplevelse kan vara ganska bra, den här integrerade skärm-datorupplevelsen. Kanske att Windows 8 har någon appeal mot den kundgruppen. Men jag vill hålla med. Det känns som Microsoft... Nu har vi inte använt Windows 8, ska vi säga. Vi har bara sett det som ni har sett egentligen på det. Men jag håller mig försiktigt skeptisk faktiskt, tyvärr. Sen är jag ganska entusiastisk över övriga funktioner med Windows 8, med USB 3 och sånt jag pratade med förra veckan. Men även en video som kom upp här nu i veckan som har gått från Microsoft själva, där de visar att Windows 8 startar på lite drygt 3 sekunder efter boot, eller BIOSen släpper. Ja, just det, blir fel sagt där. 3 sekunder efter BIOS släpper, från att de har uttagit batteri på laptopen. De visar det här demot på. Tekniken de använder är att de egentligen en extrem version av hibernation mode är det väl egentligen, Epe, va?
Ja, det såg ut så.
Mm. Men det är också en bra feature, tror jag, för speciellt för laptop-användare och netbook- och ultrabook-användare, att man bara kan, att den går ner extrem sleep mode, att den liksom inte använder något batteri egentligen alls när den är avstängd eller ihopslagen liksom. Och sen måste det vara SSD-diskar där i, förmodligen, som får det att gå så snabbt.
Ja, när den inte lägger det i RAM-minnet.
Ja, fast om den ligger i RAM-minnet så måste ju datorn ha lite ström i sig för att behålla det RAM-minnet.
Ja, just det, är sant. Ja,
om du lägger det på hårddisken. För som jag förstod
det... Fast SSD är ju också ett RAM-minne.
Ja, just det. Ja, ett flash-minne är det väl, som är lite annorlunda, väl, minns jag.
Nu är det snillen som spekulerar här.
Nu är här är bra radio, för vi har ingen aning. Men tekniken är i alla fall att hon hade batteri, eller det praktiska i alla fall, batteriet var ur laptopen, hon stoppade i batteriet, tryckte på on och hon var i Metro UI på lite drygt 3 sekunder efter BIOS. Och det intresserar mig och attraherar mig, får man väl säga, på ett underligt sätt. En sista liten kul grej de visade jättemycket från den här konferensen. Där sa det, konferensen, det var inte så svårt att göra.
Ja, det gick till slut.
Ja.
Övning ger färdighet.
Så är det. Är att de har ett ganska schysst faktiskt lösenordsystem som heter Picture Passwords. Har du läst om det, Jesper?
Nej, har jag inte gjort.
Den här tjejen som demonstrerade då, hennes laptop, när hon skulle logga in så var det en bild på hennes dotter. Och så måste hon trycka på 3 punkter i bilden. Så hon tryckte på dotterns näsa, på hennes dricka, så drog hon ett streck efter, jag tror det var någon form av staket bakom dottern. Och det var lösenordet.
Det är en urusel idé.
Ja, ja, men det är väl ungefär som vad var de här Shake to Login-demot de hade förra året. Liksom. Att det är en funktion som ingen kommer att använda, men det är en funktion som man kommer att skriva om och prata om förmodligen.
Absolut. Den är fortfarande snyggare än Samsung Galaxy S2s lås-upp-lösning på mobilen där.
Ja, precis. Och sen också en annan kul grej var som någon skrev på Twitter, att under hur lång tid det tar innan någon smartass gör liksom en nummerpad som bild. Mm. Så man slår in koden som vanligt.
Ja, det är fortfarande flott på skärmen. Det bara lutar den mot ljuset så ser du precis var du ska trycka någonstans.
Just det. Biomechanics säger en bra grej i chatten här också. Det känns i alla fall som att Microsoft för en gång skulle innovera lite med sitt nya OS. Och det kan man väl lugnt säga att de gör, eftersom att de presenterade faktiskt idag att nya Windows 8 kommer att stödja applikationsutveckling i olika kodspråk. Tidigare har det traditionellt sett varit C-sharp och alla de här. Men nu kan du alltså även skriva Windows native-applikationer i JavaScript och HTML5. Vilket personligen tycker är väldigt, väldigt intressant. De visar också mycket av deras Windows 8 App Store, får vi kalla det för. App Market, eller vad de kallar det för själva. Och den såg också väldigt snyggt gjord ut. Och viktigt att nämna också att man kan använda man kan publicera Win32-applikationer i den här App Storen. Det behöver bara inte vara de här Metro UI-applikationerna. Så att där kommer vi ha någon form av land rush för att få sina appar först då till Microsofts App Store. De säger själva att det handlar om ungefär 400 miljoner användare som kommer använda den här App Storen. Across då att de har både tablets och smartphones och datorer. Så att mycket på den fronten, Jeppe. Vi får se vad som händer med Windows 8. Tydligen ska det komma en developer preview imorgon, det vill säga den 14 september 2011. Betyder det att jag kan slänga in Windows 8 i en virtual machine imorgon eftermiddag, så blir jag en happy puppy. Vi får se vad som händer med det.
Jag ska i alla fall börja med att kika på videon från hela eventet, så man hänger med lite i fiendeland.
Helt rätt. Take us away. Yahoo, Jesper.
Yahoo, ja, det har ju hänt lite på Yahoo-fronten, och det kanske inte är mycket till svensk nyhet med tanke på att Yahoo inte är på långa vägar lika stor i vårt land som i det stora landet i väster. Men de har i alla fall sparkat ut sin vd, Carol Bartz. Hon hann bara jobba i dryga 2,5 år här. Tills hon kort och gott över telefon helt plötsligt blev sparkad utav ledningen på Yahoo. Och det är lite oklart varför de har sparkat henne, men de spekulationerna runt varför de skickar ut henne har att göra med att, för det första är hon tydligen en ganska otrevlig människa, är inte så duktig på att
Bufflig
och mycket svordomar och sånt där. Hon är inte så representabel på något sätt. Sen är det också så att alla andra stora IT-företag i USA som Yahoo egentligen vill konkurrera med, de går som tåget, har ökat med 50-100%, medan Yahoo inte har ökat någonting. De bara lallar vidare på samma gamla nivå. Och det håller ju såklart inte. Carol ville gärna vara kvar i styrelsen för Yahoo, men det tyckte inte riktigt de i styrelsen. De sa inte nej, men någon sa i alla fall till henne vad de tyckte inofficiellt, och hon drog därför tillbaks sin önskan om att få sitta kvar i styrelsen. Och det är inte så mycket mer att säga om det egentligen, men jag fick mig fundera lite på vad har Yahoo egentligen gjort för IT-världen de senaste åren, Tommy? Kommer du på något sådär på rak arm? Säg inte Flickr nu.
Nej, de har köpt upp, det var faktiskt Flickr jag skulle komma till. De har köpt upp en massa olika internetentiteter, till exempel Delicious och Flickr. Och det finns några mer till ganska kända som de har köpt och förvaltar ganska dåligt tyvärr. Jag vet inte. Alltså, sen får vi komma ihåg att Yahoo är lite som Google. De har väldigt många tentakler ut i olika marknader. Till exempel så äger Yahoo en blogg som heter omg.com, tror jag det, eller något sånt där. Som är tydligen världens största gossipblogg egentligen. Så att alltså de har inkomstkällor från alla möjliga håll och kanter, men de saknar bara ett fokus. Och jag förstod det som så att Carol Bartz skulle vara en karismatisk förgrundsfigur för Yahoo som skulle liksom ena alla anställda bakom henne. Hon skulle vara liksom lite som Erik Schmidt var för Google, liksom, den här karaktären som...
Han var i och för sig också lite bufflig och inte så mediatränaren kanske.
Det är sant, det kanske är återkommande liten personlighetsdrag bland vds på en sån här företag. Men medan den tidigare chefen för Yahoo var liksom mer produktinriktad, att vi skulle liksom driva Yahoo vidare genom produkter, och hon skulle liksom ena Yahoo, vilket hon förmodligen misslyckades med. Enligt rykten också så fick hon närmare 20 miljoner i avgångsvederlag, dollar, när ska nämnas också.
Så att, nej, stackaren.
Hon gråter hela vägen till banken.
Ja, gör väl det. Mm-hmm. Ja, och varför jag, om det var någon där ute som varför jag sa att säg inte Flickr. Det har faktiskt inte hänt så mycket på Flickr de senaste, ja, sen 2004. Det har sett ungefär likadant ut, så att inte de är omsprungna än är för mig en liten gåta.
Så är det.
Nog om det.
Nog om det. Vi ska gå vidare med lite mer nyheter om faktiskt... Ja, lite konstig nyhet faktiskt. Det är att ett internt e-mail från Google har letat sig ut och läckt, där Google faktiskt avslöjar att de håller på att utveckla ett nytt programmeringsspråk. Det hette tidigare Dash och det kallas numera för Dart. Det var ganska kul att Google utvecklar då ett nytt programmeringsspråk. Vad som är lite kontroversiellt i den här nyheten, det är just det att i mejlet så står det att Google intention är att ersätta JavaScript med det här programmeringsspråket. Och i mejlet förklarar de både varför de anser att JavaScript inte håller måttet och hur de ska få marknaden att acceptera Dart istället. Det sägs också att det är det danska företaget, danska grenen av Google, de som utvecklade JavaScript-motorn V10, tror jag de uppe nu, som utvecklar det här programmeringsspråket. JavaScripts förespråkare, de som håller på mycket med JavaScript, är ju såklart inte glada, speciellt Mozilla-gänget. De tycker att varför ska det vara proprietärt programmeringsspråk för webben liksom som Google utvecklar när JavaScript funkar minst lika bra? Tycker Jesper, som inte skriver en rad JavaScript, att det finns en poäng att byta ut det, eller don't fix it if it ain't broken?
Det vore ett brott mot mig själv att uttala mig den här frågan, för jag kan inte ta sida överhuvudtaget här, för jag vet inte riktigt vad det jag tar sida i. Men det är väl bra att det finns alternativ.
Jag kan rädda dig. Men jag sa fel också. V8 heter JavaScript-motorn, inte V10. Det var jag som läste snett i mina egna små notes här. Mailet var också nästan 10 månader gammalt, det här mailet som hade läckt ut. Men det här känns som en intressant story att följa. Google släppte ett eget programmeringsspråk för inte så här jättelänge sedan som heter Go. Som är ganska smart utvecklat. Jag tror att var det personerna som utvecklade Python som gjorde Go på Google. Minns inte exakt. Ni får nu googla upp på egen hand. Men en nyhet jag tyckte var värd i alla fall att ta med för att lysa upp lite intressant framtid för Dart i alla fall. Och jag behöver inte lägga några följdfrågor till dig här, Jeppe, utan jag låter dig få ordet istället.
Ja, och då ska jag fortsätta lite på ett ämne vi hade för några veckor sedan här om att WebOS läggs ner, eller typ läggs ner. Det spekulerades ju lite i om Samsung kanske inte skulle vara intresserad av att köpa dem. Och sen så är det också så att vi har MeeGo som Nokia hinner kort använda här nu innan de går på Microsoft-tåget. Samsung har nu uttalat sig och sagt att vi tänker inte köpa WebOS och vi tänker inte köpa MeeGo. Och MeeGo kan vi inte ens köpa för att det är open source. Och sen så finns det faktumet också att Samsung har sitt egna lilla alternativa OS utöver Android som de använder i sina smartphones, och det heter Bada. Finns dock bara i Europa och i Asien, vill jag minnas. Har inte hittat till USA. Frågan är, Tommy, behöver Samsung fler OS än... behöver vi? Hur många OS behöver vi?
3 är väl en så här jättebra för konkurrensens skull. 3 som slåss om dominerande position.
Amiga, då finns... OS, DOS och OS X.
Och Windows. Nej då. Jag vet inte varför man skulle vilja köpa upp de här grejerna egentligen, om man ska säga så.
Har du någon erfarenhet av Bada?
Ja, massor. Hela sommaren. Hej, göteborgare. Nej, inte alls faktiskt. Jag har väl sett lite screenshots på det som jag misstänker att du också har gjort. Men det är väl egentligen där min Bada-kunskap stannar. Alltså, jag är lite av en Android-fanboy. Ni som har lyssnat på oss ett tag vet om att jag är det. Och jag kan tycka att det finns 3 stora operativsystem just nu för den mobila marknaden. Förutom då marknadsdelar så tror jag att iOS, Android och Windows Phone 7, det är de 3 som kommer att vara dominerande ett tag framöver.
Jag förstår... smartphones då?
Ja, smartphones, absolut. Och kanske även tablets då. Med tanke på att...
precis. Men dumbphones, kör väl, det är väl Symbian som gäller. Ja, det är väl Nokia som har det segmentet till störst del.
By the balls.
Men det brukar vi inte bry oss om. Dumbphones är inte våran grej.
Sant, sant. Det var många år sedan vi hade dumb phones, eller feature phones som det heter, Jesper.
Ja, just det. Mer om det strax förresten.
Spännande. Nej, så att jag... De tre tror jag räcker. Och jag förstår Samsungs idé, och jag förstår även de HPs idé med webOS och allting, att göra ett eget, för man vill ändå kontrollera hela processen. Men i det här fallet så tror jag nog man ska börja alliera sig, som Nokia gjorde med Microsoft och som många andra har gjort med Android och Google då, naturligtvis. Det är svårt att alliera sig med Apple tyvärr, för de gör ju sin egen hårdvara. Och det är kul om Apple skulle släppa på den en gång, men det lär väl aldrig hända, Jeppe, va?
Känns inte så.
Känns inte så.
Jonasson säger snabbt en bra grej här i chatten också. Att det kan patent skulle i så fall kunna vara. Att man köper upp Migo eller WebOS för patenten. Men jag vet inte hur det fungerar med patent och open source. Det är inte säkert att de får patenten i ett... Det blir inte ens ett köp, det blir någon sorts licenslösning där. Mm. Men ja, i det fallet så verkar inte Samsung vara intresserad av de patenten som kan vara knutna till de här produkterna ändå.
Nej, jag ville hålla med. Apropå patenter där, så har det ju hänt väldigt mycket på patentfronten. Vi sparar dock till nästa vecka, nämligen som så att Samsung har bitit tillbaka mot Apple i fransk domstol nu över den här Samsung Galaxy Tab härket som pågår just nu. Men mer om det nästa vecka, för jag har inte alla uppgifter i huvudet. Däremot har jag andra uppgifter i huvudet, Jesper.
Låt höra dina uppgifter.
100 miljoner aktiva användare har Twitter. Enligt deras... vad är han? CEO borde han vara. Jag har inte de uppgifterna här. Ska vi veta? Han heter Biss, heter någonting, va?
Väldigt för du sitter utan uppgifter. Du sa ju att du hade uppgifter på det här.
Ja, jag sa ju det. Jag har ju siffrorna, va? Men jag glömde av en av som skrev det. Skitsamma. CEOn för Twitter meddelade i ett blogginlägg att deras antalet aktiva användare snart är uppe i 100 miljoner aktiva användare. Enligt Twitter själva så loggar hälften av de 100 miljoner aktiva användarna in varje dag på Twitter. Bistone, säger Riske. Är det Bistone? Ja, ni får googla på det också.
Kanske.
Frågan är liksom, ja, uppemot 40% av alla den som betecknas vara aktiva är bara inne på Twitter och läser vad andra har skrivit. Så aktivitet menar de inte bara är att man skriver tweets, utan att man även läser tweets. Känns det skäligt att det finns 50 miljoner människor om dagen som skriver eller läser tweets, Jesper?
Ja, varför inte? Twitter är väl det vedertagna stället för mikrobloggande, om det gäller social kontakt, utöver Facebooks statusuppdateringar. Vill jag påstå, så varför inte?
Okej, okay. Ja, jag tyckte siffran lät lite hög, att man skulle ha en hel 50% alltså varje dag. Alltså, när man pratar om...
Loggar hälften av dem in? Ja, alltså, du behöver inte logga in för att följa vad andra skriver.
Nej, men sen också, vad definierar en inloggning på Twitter? Om jag till exempel, jag har ju Twitter i Trillian till exempel. Så när jag startar Trillian varje morgon så kommer den att logga in på Twitter också, nu förstår jag menar, och plocka hem de senaste tweetsen. Så det, men det, vad definierar också läsa? Bara för att den hämtar hem tweetsen varje dag. Då läser jag ju inte dem för det.
Nej, sen görs ju en klient och den är igång jämt.
Ja.
Hur loggas de inloggningarna? För den är ju ändå en aktiv... process, ja. Jag antar att de inte far med osanning, och de har ju ingen större konkurrens från något håll där det här spelar någon roll. Så att vi får väl utgå från att det de säger är på riktigt, och då är det imponerande.
Då är det imponerande. Jag personligen skulle nog hellre vilja se statistik över många som skriver på Twitter varje dag. Det hade varit mer visande statistik, för då tar man ju ändå ett...
Och mycket färre.
Ja, det är mycket, 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 mycket färre. Men alltså, då tar man ändå ett aktivt beslut att nu ska jag öppna en Twitter-ruta, skriva någonting som jag tänker igenom och trycka på tweet. Liksom. Det är en aktiv användare. Liksom. Så att, ja, vi får se. Sen också en liten parentes, Jeppe, om vi hinner snabbt lite kort här bara.
Parentesa iväg.
Det är helt korrekt att Microsoft släpper previewn av en Windows 8 Developer Preview imorgon klockan 8 p.m. Pacific Standard Time, det vill säga imorgon förmiddag för oss i Sverige. Den finns på dev.microsoft.com, och du måste ha ett live-ID, alltså ett Hotmail-konto eller någon MSN-konto, för att ladda ner och prova. Och de nämner också att det är en ISO de kommer att göra tillgänglig, och det är ingen mandatory activation på det här. Men jätteflagg, du ska inte under några omständigheter lägga in det här som huvudoperativsystem på din dator. Utan du ska göra en dual boot, eller att du ska göra det på någon gammal laptop du har, eller i en virtual machine. Eller EP.
Ja, ska bara rätta det här. Var det 8 på morgonen imorgon, Pacific Standard Time?
PM är väl eftermiddagen, va?
för dem, ja.
Ja, just det. Då vände jag lite
för
på det
kväll,
där. Ja.
Så att det är nog inte förrän i övermorgon för oss då. På mitt natten egentligen.
Ja. Mm. Ja, den kommer den här veckan, precis. Och när ni lyssnar på det här så är det säkert redan onsdag eller torsdag. Då är ni skitnöjda med att det är idag, kan vi säga då. För just exakt de personerna, kan vi säga.
Ja, just det.
Så, Epe, har du något mer gött den här veckan, tro?
Ja, en sista liten grej bara som jag tyckte var lite rolig. Och kan jag också passa på att tipsa om vårt forum på forum.slashat.se där vi har en lyssnare som heter Thomas som skrev av sig lite om att han har fått nog.
Oh, nej.
Han har gjort sig av med sin smartphone. Han hade en 3GS. Han har bytt bort den nu eller gjort sig av med den på något annat sätt än att sälja eller gud vet hur. Och köpt sig en dumbphone helt enkelt. Han är trött på Facebook och att leva på Google-kunskap. Och han har till och med gått och skaffat sig ett kontantkort. Han vill bort ifrån att vara uppkopplad hela tiden. En intressant tanke som han har skrivit om där. Och han undrar även vad ni andra, vi och ni andra lyssnare, vad ni skulle sakna mest om ni bytte från en smartphone till en dumbphone. Det är ju ett djärvt grepp. Jag vet inte om jag skulle fixa det riktigt. Men diskussionerna är ordentligt igång på forum.slashat.se.
Mm. Och det är väl där man ska hänga om man vill både ställa frågor till oss och komma i kontakt med den här underbara communityt som vi har runt omkring den här showen. Det finns många roliga topics där man kan plocka liksom.
Verkligen.
Jag tittar just nu. Vilka slashare som finns på WordView till exempel, om man vill utmana högt och lågt.
Föreslår nya pollar.
Ja, just det. Beställer att någon har köpt en box i box. Hur fixar man en NAS? Det är nästa fråga från Thomas. Det är Thomas igen där. Han är aktiv en killen.
Thomas, vet du, han är där jämt.
Bra den. Bra den! Mm. Så att i alla fall, vill ni vara med och okej, å andra sidan, om ni både lyssnar på oss och är med live så kanske ni har fått er slashad dos varje vecka. Men vill ni ha ännu mera, forum.slashat.se. Och apropå slashat, Jesper.
Låt höra.
Jag tror att alla har upptäckt att det var en liten annorlunda show idag. Det är nämligen som så att vi försöker att få in lite mer nyheter än i en vanlig show. Vi har märkt det när vi lyssnar igenom. För vi gör faktiskt det att hur amatöriska vi än är så lyssnar vi igenom våra shower och faktiskt försöker utvärdera vad vi kan göra bättre. Och någonting som både jag och Jesper har fastnat på och diskuterat, det är just det att vi har en tendens att bli lite långrandiga första halvan av showen, alltså att vi har kanske bara två ämnen på en halvtimme och sen försöker vi stressa igenom de sista 3-4 ämnena. Så idag så har vi faktiskt, som ni har hört, kanske haft lite mindre fördjupning och lite mindre diskussion för att försöka få ut mer innehåll helt enkelt i showen. Och vi är ju såklart jätte nyfikna på vad ni tycker att vi ska göra. Och om detta var ett format som ni tycker om, det vill säga episode 130, det du lyssnade på precis. Eller om tidigare veckor har varit mer intressanta. Ett tips vi fick från våran chatt här var att man förmodligen skulle kunna ha det här formatet för nyheter varje vecka och sen satsa på att göra kanske lite fördjupningar i special eller temaavsnitt som vi har haft innan där vi verkligen fördjupar oss och diskuterar igenom. Det kan vara iPhone eller iOS mot Android, liksom fördelar och nackdelar, så pratar vi om det en eller två timmar. Men jättegärna maila oss på slashat@slashat.se eller gå till forum.slashat.se och skriv vad ni tycker och tänker. För kom ihåg att i slutändan så gör vi den här showen för er. Jag och Jeppe pratar om de här grejerna ändå, så vi kan lika gärna spela in det liksom. Det är ingen stor effort från våran sida. Eller vad säger du, Jeppe?
Precis. Redan nu på forumet under allmänt övrigt så finns det en liten topic där som heter Slashats nya upplägg. Där kan ni ju dela med er av vad ni tycker om det nya upplägget. Och även om ni har annan feedback så är det ju bara att tuta och köra, så ska vi ta till oss alltihop. I övrigt så är det inte så mycket mer att säga än att Slashat finns på slashat.se/social om man vill hitta oss och vad vi gör resten av veckan. Allt från Twitter till bloggar till Facebook till YouTube och alltid slashat.tv såklart, där du kan se det här avsnittet med brand spanking new, nästan high def video.
Mm. Så är det. Mm. Och även YouTube då, det nämnde du också, va?
Jajamän.
Jättebra, för där finns vi ju sedan i alla fall en månad eller två tillbaka. Där ni kan se våra underbara nunor varje vecka. Vecka ut och vecka in, tisdagar släpper vi showen både på alla nätverk. Alltså om du inte vet hur du får tag på den här showen så har du inte lyssnat på den här veckan. Och då behöver jag inte predika om det här, för det har ni redan koll på. Så med de bevingade orden, och jag ska rensa ur min hals för den börjar bli lite uppklågad där. Så tackar jag dig, Epe. Jag tackar hela chatten för ni har varit så fantastiska. Och för er som har lyssnat. Ytterligare en slashat är in the can, som Leo har sagt, Jesper.
Så hade han sagt. Vi ses allihop här tisdag 19.30 nästa vecka. Ha det så gott.
Hej då.
Slashat. har kört.